Välkomna.
Ja, hjärtligt välkomna till 11:e avsnittet av 5 juli-podden som görs av mig, Karl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson. Och nu är vi tillbaka i vår studio här, men det är lite renoveringar och sånt som pågår i lägenheten ovanför, så att det är lite tillfälligt uppsatt här. Hax, vad vill du prata om idag?
Ja, det är ju rätt lugnt på EU-fronten därifrån de flesta nyheter brukar komma. Men vi har lite saker om Milo versus Twitter. Vi har saker om European Data Protection Supervisor och kryptering. Vi har lite saker om WikiLeaks.
Vi kan väl börja med det roliga, Milo, som vi pratade om förra veckan också. Vad är senaste i utvecklingen där?
Jo, han har ju då denne nätprovokatör och vi får kalla honom konservativ debattör, har ju blivit avstängd från Twitter. Och hans senaste motdrag är att han har begärt ut sina data från Twitter, vilket han faktiskt har rätt att göra enligt gällande lagstiftning.
Det har man ju rätt att göra i, dels har man rätt att göra det i Sverige enligt svensk lag, och jag antar enligt någon EU-lag också, men det finns liknande lagar i USA då.
Ja, han är ju faktiskt britt.
Just det, grekbritt.
Formellt grekbritt, ja. Och jag tror att han har använt sig av de irländska lagarna, för att Twitter, om jag har förstått det hela rätt, har sitt europeiska huvudkontor på Irland. Mm. Och när han begär ut sina data, det ska bli oerhört intressant att se vad han får ut. Därför att det bör ju vara mer saker än bara att de tweets där som han har sänt och blivit omnämnd i. Utan det borde ju även finnas information här om hur man har diskuterat när han har blivit avstängd.
Mm, ja, just det. Ja, för att när man begär ut sånt där så är det ju ofta rejäla luntor man får. Det var ju en tysk journalist som begärde ut alla data som tyska Telekom hade om honom. Och en annan som begärde ut alla data som Amazon hade om honom. Och det man får då, det är ju kanske 500 A4-sidor eller något sånt.
Precis.
Eller ännu mer.
Precis.
Sen är det ju så att du kan ju få då en massa data som du inte vet vad de betyder. Och därför hade ju också Milo skrivit i sin begäran att han vill att det presenteras på ett sätt som är förståeligt för gemene man. Mm.
Jo då. Så att detta handlar ju nu plötsligt mer om Milo versus, mer än om Milo versus Twitter. Det här handlar nu också om ett exempel, att det är ett exempel på vad man kan få ut och hur, vilken relation användarna har gentemot de sociala nätverken. Mm. Så det här ska bli oerhört intressant att följa. Och han måste väl snart få ut sina data, misstänker, för det var rätt kort tid de måste svara inom. Jag får med det var 14 dagar eller något sånt där.
Ja, det var någon frist där, det stämmer. Det
10 dagar kanske rent av.
Jag kan verkligen rekommendera att gå in och läsa hans begäran, för den var väldigt välskriven, måste jag säga. Och om jag tittar i mina papper här så tycker jag vi går vidare direkt till det som ändå har hänt inom EU. Det här med EDPS, vad är EDPS?
European Data Protection Supervisor. Och där har du researchat och kan berätta vad det egentligen är för något.
Det är alltså en institution inom EU som är tillsatt av Europaparlamentet, tror vi. Och ska vi se om jag kan läsa här. The mission of the EDPS is to ensure that the fundamental rights and freedoms of individuals, in particular their privacy, are respected when the European institutions and bodies process personal data or develop new policies. Och det låter ju som något bra. Det låter ju som något slags integritetsombudsman, ja, eller något sånt.
Precis, något som skulle Sverige också ha egentligen.
Och vad är det han har gjort nu?
Han har skrivit en rapport.
Eller vem det nu är.
Ja, han har lämnat en rapport som innehåller lite blandad kompott. Till att börja med så föreslår han att ett förbud mot backdoors. Ni kanske kommer ihåg den här San Bernardino-skjutningen och striden mellan Apple och FBI, där FBI krävde en tillgång till bakdörr till Apples telefoner för att kunna knäcka meddelanden som fanns i en iPhone. Nu löser FBI det på andra sätt ändå. Det intressanta här är ju att hade Apple gått med på att erbjuda en bakdörr, då hade man ju komprometterat alla Apple-användares privatliv och integritet. Det är ungefär som om polisen jagar en bankrånare med bil. Då kan ju polisen inte göra det på ett sätt som är farligt för andra människor. Och på samma sätt om till exempel FBI ser till att få en bakdörr till alla Apple-telefoner, då riskerar man ju andra användares säkerhet. Så att vad...
Ja, på vilket sätt menar du? För FBI skulle väl inte säga att man riskerar deras säkerhet genom att ge FBI en bakdörr till alla iPhones?
Nej, men om du erbjuder en bakdörr så kan ju vem som helst lista ut den och använda den. Sån information läcker ju nästan alltid ut på olika sätt. Så att det är väl en bra sak från Data Protection Supervisor.
Okej, de föreslår alltså ett förbud mot bakdörrar i kryptering.
Precis. Men sen så går man lite längre ändå. Och nu blir det nästan för bra här. Det skrivs bland annat i rapporten om att decryptation, reverse engineering or monitoring of encrypted communications should be prohibited. Alltså att alla försök att lösa eller knäcka krypterade meddelanden skulle vara ska bli olagliga. Och det är det möjligen att ta det hela ett steg för långt.
De menar alltså att även om jag som privatperson skulle vilja försöka avkryptera ett meddelande, så är det det de vill förbjuda då.
Precis. Och om du har ett krypterat meddelande, jag menar, det är ju en helt annan sak än bakdörrar. Bakdörrar är ju någonting, en risk som drabbar alla. Om du har ett krypterat meddelande som handlar om att en bomb kommer att explodera i centrum inom en timme eller ett dygn eller något sånt här, då är det naturligtvis klart att polisen borde få dekryptera eller försöka dekryptera det meddelandet. Om de har själva meddelandet i klartext.
Jaha, alltså de här reglerna gäller även polismyndigheter och sånt.
Ja, absolut.
Ja, det är ändå konstigt att förbjuda vad man får göra med information. För om jag har information, då kan väl jag liksom sitta och pilla med den bäst jag vill och förmodligen inte lyckas lösa något. Men om jag lyckas med det så är det min ensak. Då är det problemet att krypteringen inte var tillräckligt stark helt enkelt.
Ja, och det här som han föreslår nu, det kan ju få lite orimliga konsekvenser. Säg att jag skriver ner ett meddelande med en mycket enkel kryptering där jag bara ersätter en viss bokstav med en annan bokstav och så vidare. Att det då skulle vara förbjudet för någon att försöka dekryptera det bara för att jag har gjort en mycket, mycket primitiv kryptering, kanske rent av manuellt, av det här meddelandet. Det får ju orimliga konsekvenser.
Det är nästan som att förbjuda att titta in genom folks fönster om de har genomskinliga gardiner.
Precis. Så att jag är lite orolig för att han går för långt här, att han går så långt så att man kastar ut barnet med badvattnet. Europaparlamentet och kommissionen och ministerrådet kommer att säga nej även till förbudet mot backdoors, eftersom man tycker att det hela går för långt.
Ja, det är ju inte bra naturligtvis. För det är ju ett bra förslag. De går vidare här också. Vad är det mer de föreslår?
Jo, de föreslår att kommissionen ska vara aktiv i utvecklingen av tekniska standards för kryptering. Och det är väl också att ta i lite för mycket. Att EU ska uppmuntra kryptering, det är naturligtvis en bra sak. Men att EU skulle ta del, eller vara delaktig i utvecklingen av standards. Mm. Alltså att ge politikerna makt över krypteringsteknologin och EUs myndigheter i övrigt också. Det låter ju väldigt vanskligt.
Ja, verkligen. Jag vet inte exakt hur standarder brukar utvecklas, men det sker väl ofta genom organisationer, branschorganisationer eller ideella organisationer.
Ja, precis. Så att där tycker jag nog att politikerna ska hålla fingrarna borta. Man kan notera samtidigt på annat håll så händer det saker. Ryssarna lät meddela häromdagen, eller FSB, alltså KGBs efterträdare, den hemliga ryska underrättelsetjänsten, lät häromdagen meddela att de har uppfyllt Putins önskemål om att kunna lagra och ta del av alla krypteringsnycklar, vilket låter oerhört märkligt. Vi har inte fått någon detaljerad information om detta ännu, men de påstår att de kan göra det.
Vänta nu, ta det där en gång till, att de har tillgång till alla nycklar. Vilka nycklar?
Ja, alltså alla privata krypteringsnycklar. Men det är något de bara påstår, det finns inga
belägg. Ja, men inom vilken, alltså som WhatsApp använder, eller som jag har för min PGP-mail, eller
som
vad?
Du har.
Aha.
Som jag uppfattade. Det är väldigt luddig information fortfarande, men FSB har till och med skrivit detta på sin hemsida.
Mm.
Och det är naturligtvis en dålig sak i så fall, men jag tror faktiskt att det där bara är propaganda.
Ja, framförallt om en organisation skriver något på sin hemsida så är väl det nästan ett tecken på att det inte är sant. Om de verkligen hade allt det här, då skulle de ju utnyttja det
i tysthet. Men
i tysthet, ja, så brukar det väl fungera.
Så det är nog mest till för att skrämmas. Men som sagt, vi ska hålla ögonen på det här med European Data Protection Supervisor. Mm. Så att de bra sakerna, det vill säga förbudet mot backdoors, får genomslag. Men så att de här sakerna som är lite överambitiösa kanske sorteras åt sidan. För att som sagt, om politikerna och kommissionen, ministerrådet, ska ta ställning till den här rapporten, då kommer de ju aldrig att acceptera att det blir totalt förbjudet att försöka knäcka kryptering. Mm. Däremot så skulle det kanske kunna gå att få igenom ett förbud mot backdoors.
Okej, men det låter som att det är på ett väldigt tidigt stadium, för att det här är ju en rapport, det är inte ens ett lagförslag. Så nästa steg då, det är alltså att kommissionen och ministerrådet tar ställning till rapporten, eventuellt hitta på ett lagförslag utifrån det som sen ska gå till parlamentet.
Ja, precis. Det är ju bara kommissionen som får lov att lägga fram lagförslag. Så vi får väl se vad som händer på den fronten.
Men kommissionen diskuterar det med ministerrådet då? De är ganska tajta, eller?
Ja, det här kan nog kommissionen sitta och fundera på själv och lägga fram ett förslag som sen går både till ministerrådet och parlamentet. Men som sagt, detta är än så länge bara en rapport och vi får se vad som kommer ut. Det är ju möjligt att kommissionen helt och hållet ignorerar det också.
Mm. Men vad spännande, för att ett förbud mot bakdörrar i kryptering, det är ju ändå en ganska stor grej.
Och blir det ett sådant förslag, då kan man ju räkna med att det kommer bli en rätt hård strid.
Mm.
Dels så kommer ju Europol att göra vad de kan för att stoppa ett förbud mot bakdörrar. Och sen kan man vara rätt säker på att väldigt många medlemsstater också kommer att försöka göra det. Speciellt medlemsländer som är lite aggressiva när det gäller underrättelseverksamhet som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige.
Mm.
De vill ju ha tillgång till den här informationen.
Just det. Apropå hårda strider, vi ska ju fortfarande ha vårt specialavsnitt av nätneutralitet, men det är ju något nytt som har hänt där, och vad är det?
EU har haft en så kallad konsultation om nätneutralitet. Och det är ungefär som, ja, i Sverige motsvarar det väl ungefär en remissrunda. Mm. Det är bara det att den är öppen för väldigt många fler att svara på. Vem som helst får skicka in svar.
Ja, och det finns inget färdigt lagförslag. Nej. Som de svarar
precis,
på heller.
Utan det här,
det är många som yttrar sig om nätneutralitet. Ja, alltså.
Och där har man enligt uppgift fått in 500 000 svar. Så det är ju en del att ta ställning till. Nu kan man då naturligtvis förmoda att väldigt många av de här är standardsvar med privatpersoner som har skickat in sånt som andra aktivister och organisationer som engagerade i nätneutralitetsfrågan har föreslagit att de ska svara.
Ja, det låter ju som kampanjen.
Men det är ju fortfarande väldigt många svar. Mm. Och det är ju fortfarande som så att det finns väldigt många tunga remissinstanser som har sagt sitt här också.
Just det.
Men som sagt, vi kommer tillbaks till nätneutraliteten i ett senare avsnitt. Mm.
Kanske nästa vecka, vad så sa vi förra veckan också.
Ja.
Okej. Förresten, bara jag vill inflika här. Hur ofta brukar du kryptera dina mejl och med vilka?
Jag har så många mejlservice. Jag har en Gmail-adress som inte är krypterad alls. Mm. Som jag använder för folk som liksom inte förstår sig på eller vill använda kryptering. Men sen så har jag ju, och så har jag min gamla Bahnhof-adress som i princip bara är någonting dit det kommer listmail. Men sen har jag då en separat mail som jag använder bland annat när vi jobbar med de här frågorna och när vi kommunicerar inom stiftelsen som är krypterad.
Mm.
Och sen har jag dessutom skaffat mig ett konto på Proton Mail, det här schweiziska utvecklat av CERN-forskarna.
Okay.
Men det har jag faktiskt inte använt för att man har bara nytta av så många mailkonton. Men vill människor kommunicera krypterat med mig så gå in på min blogg på 5 juli-stiftelsen hacks.5juli.org och så tittar man i sidfoten så finns det information om hur man når mig med krypterad mejl. Och kom gärna in med tips den vägen.
Mm. Jag tycker att det är så otroligt ovanligt att, eller i alla fall i mina kretsar, att folk kommunicerar krypterat. Så någon gång när man då får ett krypterat mejl från någon som man inte ens vet vem det är, men som har hittat ens mejladress på en PGP-server. Det är så det går till. Om man använder PGP så kan man ju, och så ska man mejla någon som man inte vet vem det är, då kan man ta hans eller hennes mejladress och klistra in den i pgp.mit.edu, alltså MIT. Mm. Och då kan man se, ibland hittar man ju då, ja, den här personen finns där, och då hittar man då personens publika nyckel som man använder för att skicka det här mejlet. Så när man någon gång får ett mejl från en okänd person som är krypterat för att han har hittat en själv där, ja, då blir man ju jätteglad. Det är ju roligt.
Ja, precis. Så det är ju någonting som alla borde göra. Problemet med krypteringen är ju att det är ju fortfarande rätt mäckigt. Det blir uppdateringar hela tiden och man glömmer ofta bort liksom detaljerna. Det är inte tillräckligt krångligt att hålla mailprogrammet uppdaterat och fungerande. Och så plötsligen så faller det bort nycklar eller folk har nya adresser och det ska till nya nycklar och man måste gå in i GPG för att söka. Det är rätt mäckigt, mm, tyvärr. Alltså man borde ju utveckla ett system där det här går med automatik. Proton Mail är ju lite grann åt det hållet. Där behöver man ju inte rota under huven så att säga. Men om man kör PGP på till exempel Thunderbird eller motsvarande, då är det ju fortfarande rätt mycket mäckande under huven. Och folk i allmänhet vill ju inte hålla på med sånt. Mm. Folk sysslar med sin verksamhet eller sina organisationer. Får folk mejla privat och vill inte ha massa krångel när de gör det. Så därför så tycker jag att någonting som internetsamfundet verkligen borde arbeta med är att ta fram enkla användargränssnitt där kryptering går automatiskt. Mm. Det pratas ju en del om att Gmail skulle vara på väg att göra det av alla.
Ja, och som sagt WhatsApp, det vill säga Facebook, gör det ju faktiskt redan. Mm. Men samtidigt, ja, det är konstigt för att det känns som att det är ingenting som har efterfrågats av folket, utan det känns mer som att de här företagen, de känner av vart vinden blåser, och när Apple var i blåsväder och så vidare så kom det en ökad medvetenhet om det här.
Sen ska man ju komma ihåg att kryptera ett mejl, det krypterar ju normalt sett bara innehållet.
Ja, just det.
Alla metadata som ämnesrubrik, vem som skickar, vem som tar emot, när meddelandet skickades, allting sånt ligger fortfarande kvar i det öppna.
Mm.
Och där vet jag bara ett sätt att undvika det, och det är från ett ProtonMail-konto till ett annat ProtonMail-konto. Då kan man helt och hållet så här, kapsla in hela meddelandet inklusive metadata.
Mm.
Men det är också lite mäckigt. Så att det borde verkligen utvecklas någon form av enkel användarvänlig standard här som har ett vettigt användarinterface som är krångelfritt för vanliga människor.
Mm. Jag tror också, och det tror jag fortfarande inte har hänt, utan det måste ske något väldigt stort, kanske någon samhällsförändring som gör att folk inser varför de ska kryptera sin kommunikation. Jag kan faktiskt säga att inte ens jag har förstått varför jag ska göra det egentligen, utan det känns mer som något man gör på samma sätt som man kanske köper ekologisk mat eller man sopsorterar. Det vill säga det är något slags kommunikationshygien som man kan vara stolt över när man lyckas med. Det är ju faktiskt så att nästan de enda jag kommunicerar med krypterat, det är ju ni i stiftelsen. Och sen när det är någon annan, om det är någon som har något känsligt att berätta, ja då kan det vara en otroligt lång process att få, i synnerhet om de är pensionärer, att få dem liksom att installera på sitt operativsystem och så vidare. Däremot måste vi säga att om man har en Mac så är det ändå absolut inte oöverstigligt på något sätt, utan då använder man, alltså om man då använder Apple Mail, ja då använder man bara ett tilläggsprogram som heter GPG. GPGtools.org kan man gå in på, och ja, då sköts det mesta ganska enkelt. Men det är klart, man måste ju veta hur man startar ett program och så.
Ja, och jag menar, till och med när Snowden avslöjade allting för Glenn Greenwald, så tog det ju, vad var det, ett halvår eller någonting, eller åtminstone flera månader innan Glenn Greenwald, som ju är en ledande journalist på liksom övervakningsområdet, innan han kom sig för att installera så pass mycket kryptering på sina maskiner så att Snowden kunde kommunicera fritt med honom.
Mm. Apropå kryptering och sånt, jag försöker alltid hitta lite övergångar här. Men...
Och nu över till vädret.
Nu över till Wikileaks, tänker jag.
Just det.
Vad har de sysslat med på sistone?
Ja, dels har vi ju då DNC-läckan, alltså de läckta mejlen från det demokratiska partiets partihögkvarter.
Just det, för DNC, det betyder då...
Democratic National Committee, tror jag.
Okej. Okay.
Och det är ju ett klassiskt Wikileaks-knäck där man exponerar massa oegentligheter. Vad det handlar om här är ju framförallt att partiorganisationen har gynnat vissa kandidater, det vill säga Hillary Clinton, framför andra kandidater, det vill säga Bernie Sanders, under primärvalskampanjen. Så att det är ju en rätt fet skandal, får man säga.
Mm.
Och DNC kanske hade haft anledning att kryptera sina mejl.
Ja, just
men
det
gjorde de verkligen inte. Nu har det sen spekulerats i att det egentligen skulle ha varit ryssarna som hackade fram den här informationen och överlämnade den till Wikileaks.
Mm.
Och det är en rätt våldsam diskussion om detta, där man försöker hugga huvudet av budbäraren, alltså Wikileaks och Julian Assange. Men det ändrar ju ändå inte det faktum att de oegentligheter som avslöjas är faktum.
Mm, precis. Julian Assange som sitter på Ecuadors ambassad i London sedan 5 år. Vet du hur aktiv han är i organisationen nu? För han kan väl sköta allting via internet?
Ja, problemet är ju bara att han har ju haft, när Wikileaks har varit som mest aktivt, så har han ju haft en rätt stor staff och många medarbetare. Och därmed har man haft en högre arbetskapacitet än vad man har nu när han sitter på ambassaden och kanske bara arbetar med ett fåtal andra personer. Vilket har lett till lite kvalitetsbrister här och var. Det släpptes bland annat nyligen från Wikileaks en batch med e-mail från Turkiet som sades handla om Erdogan och hans parti och vad de har för sig. Men det visade sig så småningom när man verkligen gick igenom alla de här mejlen att det väldigt mycket handlade om privatpersoners concerns med den turkiska regimen. Och det var ju inte så bra eftersom det innebar att en massa privatpersoners personliga data och adressuppgifter och sånt här kom ut och publicerades.
Det låter ju väldigt dåligt. Ja. Det låter lite olikt Wikileaks också. De brukar väl gå igenom innehållet nästan som redaktörer. De är ju ett medium.
Ofta gör de ju det. Men som sagt, nu har de ju mindre personella resurser, vilket delvis hänger ihop med att Assange sitter inlåst på ambassaden. Och sen är det ju som så att man har haft stora saker som The War Diaries, ambassadtelegrammen och sådana här saker. Och då har man ju samarbetat med många internationella media. Mm. The Guardian, The Spiegel, massa internationella tidningar som har kunnat hjälpa till och gå igenom materialet och maska bort sånt som skulle kunna skada enskilda. Men här har man inte haft de resurserna. Så att han har fått en del kritik, Assange, för just den läckan. Mm. Till och med Edward Snowden har varit kritisk på den punkten. Och då blir naturligtvis Julian Assange förbannad för att han är ju något egocentrerad, så att han tar inte kritik så jättebra.
Assange och Snowden är ju varandras motsatser, känns det som.
Jo, precis. Verkligen olika personligheter.
Mm. Ja, du.
Sen så kan vi väl flagga lite grann för att, ja, nu som sagt, EU är på sommarlov just nu, men i september, slutet på augusti och i september så drar allting igång igen. Mm. Och det lutar väl åt att EUs nya terrordirektiv kan komma att bli aktuellt i Europaparlamentet ganska snart efter sommarlovet, kanske redan på sessionen i september. Och då har vi ju det vi har diskuterat tidigare med det tillägg som gjordes om att införa webbcensur.
Mm, just det.
Som kommer upp på agendan igen. Så att där är ju en sak man redan nu kan förbereda sig på, att vi kommer att bli tvungna, vi i internetcommunityt kommer att bli tvungna att kampanja om under hösten.
Det där är ju oerhört intressant och något som vi har följt i den här podden. Och framförallt så är det ju så positivt ändå att webbcensur har gått från att bara gälla barnporr, där alla bara är överens, till att handla om helt andra saker där folk faktiskt vågar protestera.
Ja, man använder ju liksom känsliga områden för att bryta ny mark.
Mm.
Och där är ju rätt intressant,
ja, visst,
när vi tittar på en annan form av webbcensur, nämligen det här samarbetet som vi också har diskuterat tidigare mellan EU och de sociala nätverken. Där används ju en del tekniska lösningar som utvecklades just för att bekämpa barnporr. Och när vi protesterade mot de systemen och sa liksom att detta riskerar att sprida sig och användas på andra områden, då sa man att nej, ni överdriver, det kommer aldrig användas för något annat syfte, det kommer bara användas för det här som alla håller med om. Och sen gick det ett par år och nu sitter vi här där delvis samma tekniska lösningar används för att censurera åsikter på internet.
Alltså vi kritiker har ju, vi får ju alltid rätt.
Ja, ja.
Men vad får vi för det? Alltså det är, ja. Ju, det är ju ingen tröst egentligen.
Halsbränna får vi väl. Nej, men alltså det, jag avskyr verkligen att alltid ha rätt. Men det är ju så. Jag menar, jag har ju bloggat om sådana här saker i många år, även om EU är mer allmänt. Och gång på gång på gång så är det saker som vi hittar som vi varnar för. Och så blir man anklagad för att vara foliehatt och bedriva skrämselpropaganda. Och så går det ett litet tag och så blir det precis så som det vi varnade för.
Mm.
Och jag blir lite trött på att ständigt få rätt.
Mm. Ja,
jag verkligen önskar att det vore skräckpropaganda och att jag vore en foliehatt. Men så verkar ju tyvärr inte vara fallet. Utan steg för steg så begränsas vår frihet på internet. Steg för steg så begränsas yttrandefriheten. Steg för steg så införs censur. Och någonstans måste man sätta stopp. Jag brukar ha en liknelse där jag säger att tänk er att övervakningen är en linje. 0-100. 0 är absolut ingen övervakning av någon överhuvudtaget alls. 100 är total övervakning av alla människor hela tiden och överallt. Var på den linjen befinner vi oss idag? När på den här linjen börjar det bli farligt för demokratin? Och det är liksom ingen som har en överblick, ingen som har en helhetsbild, ingen som har ett helhetsgrepp på de här sakerna. Utan man ser varje enskild liten åtgärd för sig själv och så säger man, nu ska vi balansera frihet mot säkerhet, nu ska vi balansera grundläggande fri- och rättigheter mot säkerhet. Och så innebär det att de grundläggande fri- och rättigheterna inskränks lite i taget på ett område i sänder. Och så till slut så sitter man i en situation där vi har så mycket övervakning och så stor inskränkning av våra fri- och rättigheter att det blir farligt.
Mm. Framförallt tror jag att när du säger var på den här skalan blir övervakningen ett hot mot demokratin, då är det för dig något extremt allvarligt. När hotas demokratin? Men där tror jag att framförallt den nya generationen är, ja, för, jaha, vadå hotas demokratin? Det är inte någon stor grej liksom.
Det är nog som du säger mycket en generationsfråga. Det var ju bland annat därför vi gjorde vårt specialavsnitt om Stasi. För att påminna om hur det var alldeles nyss i Sveriges omedelbara närhet. Det kan gå väldigt, väldigt fort när regimer blir odemokratiska eller börjar ta sig friheter mot medborgarna. Och som sagt, även om vi skulle lita på dagens politiker och tycka att de är ärliga, hyggliga, trovärdiga demokrater som vill allas bästa, så har vi inte en aning om vilken regering vi kommer ha imorgon eller om 5 år eller om 10 år. Och som saker och ting ser ut just nu så verkar det ju som att saker och ting kan förändras väldigt snabbt. Så att därför ska staten inte ha de här verktygen. Ska man ha övervakning, då ska man inrikta sig på människor som man har skäl att misstänka förbereder brott eller har gjort sig skyldiga till brott. Men man ska inte övervaka alla medborgare. Alltså staten är till för folket, inte tvärtom. Vi är fria individer, inte undersåtar som hela tiden måste övervakas. Sluta behandla folk som misstänkta brottslingar och fokusera på de människor som det faktiskt finns skäl att övervaka. Och där ser vi ju när det har varit terrorangrepp på olika håll runt om att det har ju väldigt ofta varit fråga om människor som polisen redan känner till men som man inte har haft resurser att övervaka. Delvis därför att man lägger alla sina pengar på gigantiska övervakningssystem som övervakar alla andra som inte är misstänkta för brott.
Mm. Tack för denna utläggning, Hax. Om man vill höra mer av Hax kan man ju faktiskt åka till Frihetsfrontens sommarläger, kan vi väl ändå nämna. Vi är ju inte affilierade med dem på något sätt, men det är väl den 19...
I am. 19-21 augusti på Barnens ö. Mm. Googla på Frihetsfrontens sommarseminarium så hittar ni säkert en inbjudan.
Hax är ju, vad säger man, ledare för Frihetsfronten sedan många, många år.
Precis.
Men nu skulle jag vilja säga så här att vi har ändå spelat in 11 avsnitt nu av den här nya podden som ju på något sätt är en ny röst om internetfrihet, censur, yttrandefrihet och så vidare. Och vi har väl inte så jättemånga lyssnare, men vi har ändå en stadig skara som följer oss och lyssnar på SoundCloud.
275 eller? Tror jag vi var uppe på SoundCloud på senaste avsnittet.
Och jag är faktiskt nyfiken på vilka ni är som lyssnar. Och om det nu finns människor som tycker att det är trevligt att höra oss varje vecka, så blir ju vi väldigt glada. Men det skulle vara jättekul att veta vilka ni är. Så hör gärna av er på ett eller annat sätt. Ni vet väl hur man hittar oss, men som sagt, man kan mejla mig på karl@5july.org och man kan ju kommentera på...
Ja, jag lägger ju ofta upp avsnitten på min personliga blogg, henrikalexandersson.se, och där finns ett kommentarsfält. Så gå gärna in där och kommentera sändningarna och berätta vad ni vill höra mer om.
Ja,
vad ni tycker.
Precis, det skulle vara jättebra, för då kan vi få lite feedback och se åt vilket håll vi ska gå lite grann. Det bestämmer ju vi själva naturligtvis, men vi vill ju också veta vad folk är intresserade av.
För det finns, det finns ju alltid utrymme att göra specialavsnitt där vi åker ut och tittar på någonting.
Och det är ju egentligen den främsta feedback vi har fått, att Stasi-avsnittet var väldigt uppskattat.
Ja.
Det är ju bara ett, det finns ju bara ett Stasi. men det finns ju liknande grejer då, men det måste ju finnas en koppling till övervakning och de frågor som den här podden handlar om.
Precis.
Men vad bra, då slutar vi där för idag. Tack för att ni lyssnade.
Tack.
Hej då.